When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Han är född på det glada 1920-talet. Han är hedersordförande i AIK. Han är hedersordförande i Svenska fotbollförbundet. Och han är hedersordförande i UEFA. Han är en av Sveriges största idrottsledare genom tiderna. He is the father of the Champions League. Gott folk, i Holmgren möter avsnitt 170, Lennart Johansson. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Lennart Johansson, god lyssning.
Lennart, du satt ju 18 år som styrelseledamot i Tipstjänst, nuvarande Svenska Spel. Hur många gånger har du fått 13 rätt på Stryktipset?
Aldrig.
Aldrig?
Nej, jag tippar inte då, för att jag tycker att resultaten blev inte som de skulle, åtminstone inte enligt mig. För att AIK med sig satt i de som segare, och det var ju så på den tiden, de vann inte alltid, konstigt nog.
Vad är ditt favoritlag i England då? Har du haft något sådant?
Arsenal,
varför då?
Därför att de har varit jävligt hyggliga att göra med. När AIK hade ett av sina jubileer så kom Arsenal, det var efter kriget. Någon 1946-47. Och de kom bara så fort vi frågade dem. Och det var efterkrigslag, så det var ju inte samma standard som nu. Men match blev det. Blev ingen officiell högtid, men de var glada att komma hit. Och de hade ju besvärligt med kläder och med utrustning. För det var som sagt var precis efter krigsslutet. Och vi försökte att vi gav dem lite av det vi hade då. Och de var väldigt tacksamma. Sen kom de många år senare, kom Arsenal tillbaka. Och då var de mera välbärgade. För de hade ju en framgångsperiod ganska sent, eller på 50-60-talet. Och de var tacksamma för den hjälp de hade fått när de kom första gången. Nu hade de det bättre ställt. Och var i en kalasform. Det var väldigt bra lag då. Det var innan Arsène Wenger kom in som tränare. Men han har också gjort ett jättejobb. Men varit omgiven utav mecenater och folk som skulle styra och ställa. Som hade sina idéer om det skulle vara. Jag tror att han fick aldrig tillfälle att rekrytera de spelare han ville ha. Arsenal numera är ju inte på fallrepet, men de leder ju inte serien precis. Men det hinner inte mig att ha dem som favoriter.
Vet du vad, ett av de mäktigaste minnena jag har när det gäller dig och engelsk fotboll, det var när du eller UEFA bestämde sig för att ta tillbaka de engelska lagen in i Europaspelet. Ja. Du kommer in på en presskonferens, du sätter dig ner, du har pondus. Så säger du bara så här: "We have decided to put Manchester United och Aston Villa back in business." Sen var det klart.
Så gick det.
Så gick det till.
Men det var många som var emot det där. Det var dåvarande presidenten UEFA, för jag var bara vice då. Han Jacques Roy från Frankrike. Han ville inte ha dem tillbaka. Och jag sa att vad är Europas största fotbolls institution utan engelsmän? Det går ju inte. vi får finna oss i att de anser att England är en sak, Europa någonting annat, men de vill vara med och de vill vinna sina matcher. Och de har en plats i europeisk fotboll, det kan ingen ta ifrån dem.
Nej, det var ju trots allt de som, ja, som grundade fotbollen.
Ja.
Nils Lennart Johansson, född den 5 november 1929 i Bromma, uppvuxen i Bromma. Nu sitter vi på Stora Essingen, Lennart, hemma hos dig och tittar ut över Brommalandet här.
Ja, ja. Men det är den finare delen, det är Äppelviken du ser på den.
Ja, delen. Det är den finare delen.
Men jag föddes i Åkeshov som var egna hemsamhälle med tomträtter och med rätt mycket hantverkare som bodde, som förde upp sina hus själva. Min far och mina bröder byggde den där kåken och där blev jag född. Och det var en oerhört trivsam tid. Jag är glad att jag fick uppleva den.
Och det var idrott från början i ditt liv, eller hur?
Ja, och inga annat. Det var ju bara fotboll. Ja, det ska jag inte säga. Nej. För vi simmar ju båda nere vid Nockebybro, inte långt ifrån Ängbybadet. Dit sprang man. Och vi hade ju tävlingar som alla unga hade på den tiden i höjdhopp på 60 meter. Eller något mer avancerat blev det ju inte när man var så pass ung. Men jag minns att jag hade min största merit då. Den är väl inte så särskilt stolt idag, men då var jag det. Det var att jag vann en gångtävling. I Dalarna när vi var på evakueringsläge som det hette under kriget.
Hur var du på 60 meter då?
Ja, 60 meter. Jag gjorde väl någonting kring mellan 7-8.
Oj, oj, det är bra ju. Ja. Då var du snabb.
Ja, var det.
Ja.
Jag var lätt i kroppen då. Inte nu precis, men jo, det gjorde jag. Det var någonting sånt, 7,8 eller någonting sånt där.
Hur var det i skolan då? Du har ju blivit en framgångsrik ledare. Hur var Lennart Johansson i plugget?
Likgiltigt ett tag, men sen så småningom så började jag intressera mig lite grann för det där. Och tog det som hette realexamen på den tiden. I norra kommunala mellanskolan som hade placeringen sina lokaler i Olofslunds folkskola. Där tog jag realen och då började jag fundera på om jag skulle gå i gymnasiet. Och då säger min far att du kan inte hålla på och plugga hela livet. Hela livet när man var 15 år. Så det blev ju ingenting av mig där ute. Jag satte igång och jobbade och hade olika anställningar redan från den åldern. Man började ju som springkoss i Konsum. Och sen så fick jag tillfälle att komma in i större företag. Det är den svåraste tiden att nå med Bacco. Det är de som gör. Du vet vilka de är.
Ja, Bacco, ja. Ja. Verktyg och
just det. Och där hamnade jag på en avdelning för fakturering. Och skulle sitta och fakturera skiftnycklar på spanska. Inte fan kom jag ihåg vad det hette heller. Och inte fick vi någon vägledning. Så jag satt där några veckor. Sen gick jag ut. Vad ska ni ta vägen? Man sa ju bara, inte du då på den tiden. Vad ska ni ta vägen? Jag ska gå hem. Det kan ni inte göra, ni är anställd här. Inte nu längre. Så. Sen var det slut på backotiden. Sen jobbade jag på Martin Olsson och så var jag på Ströms herrekipering som bud. Fortsatte sen i olika företag och hamnade på Forshaga. Som då heter Forshaga Linoleum, tillverkade korkmattor som man kallade det på den tiden. Och där var jag kvar i den företaget, så hade jag anställning i alla fall i nära 50 år. Man slutade inte när man hade ett hyggligt jobb på den tiden, utan man fick lov att stanna.
Vad jobbade pappa och mamma med?
Mamma var mamma, hon var hemma och tog hand om. Det var ju 5 syskon. Pappa var dels möbelsnickare och sen var han byggnadssnickare också. Så han var på byggen mitt under, jag minns under kriget när det var kallt och jävligt. När de skulle stå där och spika dörrar. Och det var 20 grader kallt, det var inte så nådigt.
Var han tuff, farsan?
Han var. Ja, stor, stark, han var väldigt... Jag vet bara, han drog fingerkrok så här. Och han drog ner vem som helst över bordet på det. Och vid ett tillfälle så satt han på ett café uppe vid nära Sankt Eriksgatan, eller baksidan av Fridhemsplan kan du säga. Där låg ett kafénummer, vad det nu hade, man hade ju nummer vid den där café då. Och där satt han och bröt arm och drog fingerkrok. Och så kom en brorsa in och han var polis. Han började polisen och blev poliskommissarie sen i kriminalpolisen, men han gick fram bara och sa till pappa, du ska nog gå hem nu. Och då rullade han iväg, för han ville inte bråka med grabben sin. Och då sa Ernst, min bror som han hette, att då var gubbarna tysta, sen sa de, det var fan att de fick till Johan att gå hem. Ja, det var ju hans grabb, ja, det visste de ju inte då. Men det var en sån där episod som han inte gärna ville tala om, för han tyckte att det var förargligt. Men han ville ju inte sätta igång och gå på veran precis när brorsan var där. Och de visste ju inte att det var en son som tog hem honom.
Och jag har förstått att dina bröder, de gav dig ingen annan chans än att bli AIK-are heller. Du har du skylt på dem.
Ja, men det fanns ju inget annat. Jag menar, vad hade du under andra världskriget? Det var AIK det. Djurgården spelade någon gång i division 2. Och Hammarby var ju någonting med Örtakolonin. Spelade längre ner i seriesystemet. Så det var ju AIK som var vår idol för grabbarna och så. Man cyklade varje söndag. 13:30 gick matcherna på söndagar. Det var ordning på torpet och det var ingen ändring på det. Det visste man ju att på söndagen när jag har AIK hemmamatch, då är det 13:30. Cyklar man dit, stannade vid södra ståplats, frågade någon snäll gubbe om de fick följa med farbror in. Och då lyfte de in en över stängslet. Vakterna sa ingenting heller. Och så stack vi och ställde oss bakom målet och hoppades att det var Gurra Sjöberg som stod då. Och AIK tillhörde ju redan då de bättre klubbarna, för det var naturligtvis Malmö, Norrköping och IFK Göteborg. Men sen kom ju AIK. Sen blev det sämre tider och vi åkte ur serien några gånger och då var man ju ledsen.
Du var alltså på den, du har varit både på den första matchen på gamla Råsunda som åttaåring, ja. 1937, och du var på den sista också. Hur kändes det när, eller vad betyder Råsunda fotbollsstadion för dig?
Det var mitt hem. Det var ju där man bodde och dit man åkte. Det var ju AIK man födde. Jag gick ner på norra kommunala idrottsplatsen där nere och tittade när A-laget spelade sina vänskapsmatcher, sina träningsmatcher. De jobbar ju alla spelarna då, så spelade de ju fotboll på söndagarna som jag sa. Och där kan man komma ner och sitta och snacka med dem, och de tog emot oss grabbar. Bara vi höll oss i ordning och skötte oss och inte levde djävulen. Det fanns ju inga huliganer på den tiden. Slogs gjorde man ju inte utanför fotbollsplan, utan det fick ju bli på lördagskvällen i så fall.
Var du en fighter, Lennart?
Ja, jag tillhör ju inte de allra främsta, men man tog ju för sig så bra det gick. Och det fanns ju de som var kända. Det var ju namn som var kända över hela Kungsholmen och hela Bromma. Som kom när det var dans. Det fanns ju dansbanor nästan i varje ditt samhälle. Och då skulle de slå sig. Det fanns en kille som hette Kungsholmsrövan. Hans riktiga namn kommer jag inte ihåg längre. Men han var liten och såg sped ut. Och han gick på, vi följde honom med, vet jag, för vad han skulle gå. Så han gick till nöjesfältet som ligger bredvid Gröna Lund.
Mm.
Och där stod han och lyssnade på musiken. I Gandhi-skynk och någon undertröja och så här. Stod han där och följde med musiken. Så kom det fram någon så till sig, vad fan håller du på med? Jag lyssnar på musiken här. Och då får du gå någon annanstans. Nej, jag tror jag stannar här. Då får du följa med bakom här. Och så pang, pang, så, bara, så låg det tre flottister. Och bar sig lite mer vettigt åt. Han var en riktig fighter.
Du, idrottandet började i Åkeshov.
Ja.
Ja. Fotbollen där, Åkeshovs IF.
Ja, nej, ja, vi bildade en klubb som heter IK Hjelm.
IK Hjelm, ja.
Ja, och vi spelade mot en liten klubb som startade ungefär samtidigt när vi Brommaplan. Heter Brommapojkarna.
Ja, ja, den klubben. Ja.
De är uppe nu i
Allsvenskan.
Ja, det är de. Men vi mötte Brommapojkarna och vi spelade våra matcher. Det var inga riktiga serier utan vi hade bara pojkgäng som hade bildat lag och skaffat tröjor. Själva hade vi landslagsdräkt så vi hade blågul mundering.
Ja, du, och, man tänker på vad det skulle bli så var det inte så pjåkigt.
Nej. Nej då, det var kul.
Ja.
Det var... Jag minns en gång vi skulle spela mot Ängby som var det bästa laget då. Ängby och Hässelby sportklubb. Och vi hade gjort ett nöjesfält. Jag hade pekat rätt och sånt här, vet du, så man skulle kunna vinna lotterier. Och jag hade slagit under ett finger. Så jag la mig för att sova och sa åt min mamma att nu får du väcka mig för att jag måste komma ner till matchen. Vi ska spela mot Ängby då. Ja visst, det ska jag göra. Hon glömde att väcka mig. Och jag vaknade och såg Hasse Böckling, en gammal kompis, han spelade på min plats. Han var centerhalv, då var jag också. Så tänkte jag, nej fan, här kan jag inte bo. Med föräldrar som inte kommer ihåg att väcka när det är match. Så jag stack iväg från plan och satte mig på en sten nere vid Judansjön. Och reflekterade över livets helvete. Men det hörde ju bara till att det var dags att käka. För då var jag hungrig och gick hem igen.
Ja. Hur kom du in i AIK sen, Lennart? Hur kommer det sig? För att, som sagt, du är ju hedersordförande i AIK.
Ja, det kom så att jag... Så småningom började jag festa med min flicka som hette Anna-Stina Leander. Hon var syster till Börje Leander som var kapten i AIK då. Och den vägen lärde jag mig tidigt att känna Garvis Karlsson, Sune Andersson, Gurra Sjöberg, Harry Nilsson, Ove Karlsson och allt de nu hette. Så jag träffade dem och fick vara med i deras fritid också för de hade inga större övningar först. För de, som jag sa förut, de jobbar ju på dagarna och spelar fotboll på eftermiddag på kvällen. Och genom henne då lärde jag känna Börje som var en nyckelspelare i AIK och en jävla bra grabb som tog ner mig på jorden och menar fotboll ska du inte göra så jävla märkvärd utan börja du längre ner om du har talang. Men så talangfull var jag ju inte så att jag kunde hoppas på en plats i AIKs A-lag inte. Det var inte aktuellt. Däremot spelade jag en hel del handboll. Under de där åren jag spelade i Mälarhöjden och i IFK Stockholm. Det var det mesta. Och sen var jag för dålig skridskåkare egentligen för att vara med i bandyn.
Men du gillar bandyn?
Jag gillar bandyn.
Ja.
Så småningom när jag började blev lagledare i bandyn så bara att jag skulle gå in i styrelsen. Så jag blev ordförande i AIKs bandystyrelse. Och det var härliga år. Vi gick upp i Allsvenskan. Men försvann tidigt för att på den tiden så snodde man ju spelare från varandra precis som de gör nu. Så många av bandyspelarna de kom ju från A-laget till fotboll. Eller också gick de till ishockeyn. Så att det var svårt att klara sig mot sådana lag som Edsbyn och Bollnäs och allt vad de hette, som var rena bandymetropoler. Jag kommer ihåg Sandvikens AIK och Einar Rask. Det var killar som kunde slå på ett frislag. Dels var de ju skickliga på klubban, på höjdbollar. Men så var de ju också på när det gällde straffslag eller frislag. Så öste de igen. Det bara pitt upp. Då var de målvakt i Sandviken som hette Bosse Andersson. Vet jag. De sköt på dem. Han tog nästan varje boll. Till sist så kom de förande igen och han hade bollen redan uppe i buren. Så han stannade upp dem ett tag så rullade han ut. Försök igen, sa han. Och då kom det två stycken och klappade till. Han snodde dem allihop nedväg hela. Det var en riktig del av det.
Var det mer humor för dig i idrotten, Lennart? Idag är det så himla allvarligt. Det är så mycket big business, det vet ju du om. Var det mer garv och glimten i ögat förr?
Förlåt?
Var det mer garv och glimten i ögat förut?
Det var det alltid.
Det var så?
Utan det var ju egentligen polare som mötte varandra. Man kände nästan vända spelare i motståndarlagen. För att var man från Bromma så visste man vem som var vem överhuvudtaget. Och jag var, lyckligtvis var jag aldrig någon stjärna i fotboll eller andra ishockey. Men jag höll på med alltihop. Och det gjorde att man fick ju kompisar överallt och kände varandra. Och den tiden ville jag inte ha varit utan.
Så det var via bandyn du kom in i fotbollen?
Ja, för att i bandyn fanns ju den tidens fotbollsspelare. Det var Sören Häggström och det var Börje Leander och det var Ivan Bodin och allt vad hon nu hette nu. Och Börje blev lagledare i bandyn för han var bra i bandy också. Så han var med i A-laget i bandy. Så han sa, jag tycker att du ska försöka ta dig in i styrelsen. Och så fixade han det, så jag kom in i styrelsen och blev någon slags sekreterare. För jag kunde ju skriva maskin. Jag gick på Åtvidabergs institut och lärde mig att slå knackan där. Idag talar man ju bara om datorer och ny teknik som har helt andra förutsättningar än de vi hade. Och jag kom in i styrelsen i bandy. Jag blev ordförande i bandyn och vi gick upp i början på 60-talet. Och som jag sa, vi spelade den något år. Men sen snodde både ishockeyn och andra grejerna, tog killarna till sig. För bandyn har ju aldrig varit någon mjölkko att du tjänar massa pengar inte. Det var i så fall om du gick fram till final på, och den skulle gå på stadion, inte på Uppsala som på senare år. Jag såg väl varenda bandyfinal. Jag minns att AIK mötte i en final, eller inför finalspelet, för vi spelade inte final, mötte vi Örebro som hade ett jävla bra lag. Och det var 54 000 åskådare. Men den gick inte där på stadion då, utan den hade flyttats upp till någonstans uppe vid trekanten, eller på Söder i vilket fall. Och vi fick ju spö. Så jag stod härliga till. För det var ju grabbar som var födda med band. Kom du från Bollnäs eller Sandviken eller någonstans där uppe, vet du. Edsbyn, Söderhamn, Broberg. Då var det bandy för hela slanten. De gjorde inga, spelade landbandy på sommaren och vanlig bandy på vintern.
Du Lennart, när kände du kom in alltså som sekreterare. När kände du att du var en naturlig ledare för det du gör? När kände du det?
Ja, det gjorde jag nog så. För att jag märkte att folk visste att jag ljög inte. Och jag försökte hålla en rak linje och sa som det var. Var väl kanske lite brus också det avsnittet. Att jag sprang inte och fjäskade utan jag tyckte man skulle vara sig själv. Och se till att ledarna blev kamrater med spelarna. Och den ordningen fick vi ha på den tiden. Man hörde till samma familj. Det var inga övergångspengar som diskuterades. Så det gick man in efter träningen på torsdag. Så gick man in i bastun på Råsunda. Och snackade om fortsättningen. Och fick jag klart för grabbarna att de hade inte så mycket pengar. Utan de kunde få till en sex arenat på söndag eftermiddag om vi hade vunnit matchen. Det var en kul tid.
Hur har du hanterat, eller hur hanterar du orättvisor?
Man får gå på vederbörande direkt och inte inställa förhör, men eller anställa med, utan man får prata med vederbörande. Och i nästan i 9 fall av 10 så kan du övertyga dem om att de var på fel väg. Jag har sett många som har vänt i backen, som har varit riktiga rötägg, men som har ändrat sig. Och de är kul att träffa. De påminner en idag om att, kom du ihåg när det var CSO? Och när du snackade med oss och vi kom underfund med att vi skulle ändra stil överhuvudtaget. Det här var ju före den riktiga huligantiden. Publiken bar sig inte åt som de gör idag, utan det var ju mer vanligt att man på ena sidan höll på sitt lag, men sen slog man inte på Råsunda, utan det fick man göra på i dansbanorna på lördagskvällen om det behövdes. Och det behövdes ju.
Men du kunde ju inte slåss sen när du kom upp i... Du är alltså den president som, eller ordförande som har suttit längst i UEFA. Ja. Det har ju pratats mycket om det. Det har ju inte varit helt renhårigt alla gånger i den miljön. Jag vet att du har varit förbaskad på den här korruptionen och köpta röster. Och
allt. Jag har gått fri.
Ja, du har gått fri.
Ja.
Men de andra har ju inte kört med rent mjöl i påsen.
Nej.
Och hur hanterar du det? Alltså innerst inne? Alltså, du måste ju vara fly förbannad.
Ja, det fick man ju visa dem. Fick man ju tala om vid alla sammankomster och i alla livets olika skeden. Att vad som var rätt och vad som var fel. Att vi skulle ju vara de goda representanterna för fotboll på högsta nivå. Inte korrumperade små... Ja, vad ska man säga? Inte orosanna, men i vilket fall sådana som aldrig hade rent mjöl i påsen. Det där fick man jobba väldigt hårt på. Jag måste säga att under de 20 år jag satt ordförande i UEFA, så visst hade vi domare som tog betalt i onödan och fixade matcher och allting sånt. Men i stora hela så var det nästan fridens gata jämfört med hur det har blivit på senare tid. Idag är det ju pengarna som bestämmer allt. Och det har kommit in också en massa människor som på det viset har gjort fotbollen väl genom att de har donerat pengar till verksamheten. Men sen har de försökt lägga sig i laguttagningar och annat också med dåligt resultat. De riktiga fotbollsledarna, de kommer undan. Och det är ofta före detta gamla stjärnor som har stigit in. Figo till exempel från Portugal blev jag god vän med och försökte få honom att söka presidentskapet i FIFA. För jag tyckte man skulle ha en gammal fotbollsspelare som hade en viss utbildning och hade en nimbus kring sig, att han var schysst och roligt. Han försökte. Det var inte lätt. Alla var ju köpta. Det visar sig att i exekutivkommittén i FIFA är de ju borta allihop från min tid. De åkte dit bara polisen och tagit dem för oegentligheter. Och det är ju sorgligt att vår största idrott ska ha de största boarna i ledningen.
Går pulsen upp fortfarande när man säger ett namn som Sepp Blatter? Går upp pulsen då lite på det? Eller?
Nej, jag sa ju åt honom. Jag vet, vi kom och såg en match i Champions League som jag startade.
Ja, det gjorde du.
Jag startade den. Så jag fick en inskription sen från UEFA. När vi i UEFA började tjäna pengar på verksamhet, tack för Champions League, fick ordning på ekonomin och alltihop det där. Blev kallad för The Father of the Champions League.
Just det.
Och det, Det är jag stolt över.
Ja, du är alltså den som har startat Champions League och fått igång det. Och jag, det var ju en resa och det har ju blivit en enorm...
Ja, det började ju när jag mötte Berlusconi.
Ja.
Och Milan var ju topplaget vid den tiden. Det här är alltså första åren på
1990-talet.
Ja. 1991-92. Då fick jag honom intresserad att ställa upp i det. För först var han avvänd. Så att jag förstår inte det här, för då ni är ju radio- och tv-ägare. Och äger pressen i Italien också. Och har ett gott namn i hela Italien. Tack vare att ni leder AC Milan. Som då är storklubben i Europa. Ja, efter massa snack så bestämde han sig för att vara med. Sen var det RTL i Tyskland, TV-bolaget, som sa att vi har ju Bayern München. Och Bayern München med, så kommer de vara med bland de främsta där också. Och då ser vi ju nu på de kalkyler som finns, den budget som är upprättad, att då kommer de att tjäna pengar. Och det finns ingen klubb som är ointresserad av det. Och kommer den av det från det egna fotbollsspelet, då är det all right. Bara inte kommer en vettvilling som råkar ha tillräckligt många miljoner för att köpa in sin klubb och sen vill lägga sig i lagupptagningar och annat. För då kommer vi hamna fel. Fotbollen ska handskas av de som är verkliga älskare och kunnande i fotbollen. Och på den vägen gick det i början. Första 10 åren så var det. Så var ju Champions League, det var ju bara en stor slant för varje klubb som tog sig dit någon gång. Till och med svenska klubbar som var med i Champions League tjänade ju pengar.
Ja, Göteborgskamraterna, ja visst.
Så det är väl det jag är mest glad över, att jag fick igenom det. Att det blev så som jag hoppades. Och inte bara en tävling mellan vinnarna av varje serie, utan även topplagen fick vara med också. Det fanns ju vissa system som bestämde vem som skulle vara med. Och det blev en del överraskningar också, där folk som man inte hade räknat med tog sig fram till kvartsfinal, semifinal och till och med till final.
Du, Lennart, jag tänker på finalen 99. På Camp Nou. Pierluigi Collina är domare. Det är Manchester United mot Bayern München. Mario Basler gör 1-0 för Bayern i 6:e minuten. Du ska vara prisutdelare. Och när du kommer ner där från inneplan, ja, då leder Manchester United med 2-1.
Ja.
Ja.
Det var så lång väg uppifrån läktaren, det har sagt. Så jag fick åka hiss ända ner till botten. Gå igenom spelargångarna. Och ut på banan. Och då stod jag när jag skulle gratulera de troliga vinnarna. Och stod och såg att jag hade fel. Det var Martin hade svängt.
Ja.
När jag inte såg det. Jag kände mig jävligt förlegen. Men,
ja, men
ledarna och spelarna, de förstod det där. De förstod mitt dilemma. Och gjorde ingen stor affär av det. Men det skrevs ju en hel del.
Ja, det var lite roligt. Käringen gjorde 1-1 i 90 plus 1. Och ja. Solskär 2-1 i 90 plus 3 där. Så ja. Det var ju på stopptid båda målen.
Så var det.
Ja.
Och det där missade jag. Så då hade jag ju gratulerat en ledare uppe på läktaren som jag satt bredvid till att de skulle vinna matchen. Och jag minns inte vem det var, men i vilket fall jag gjorde det, och det var alldeles fel. Så fick jag gå upp och be om ursäkt. För jag hade tagit fel på. Det var lätt gjort.
Ja, jag tror att du förlåter.
Ja.
Ja, som sagt, ordförande i UEFA, den som har suttit längst på posten. Fantastiskt.
Ja, i serieföreningen i fotboll.
Ja.
I Sverige alltså.
Och sen då, jag skulle komma till Lennart Johanssons pokal. Du fick alltså ta över från Rosens namn. Nu heter det Lennart Johanssons pokal. Kan man få en finare utmärkelse än det som fotbollsman?
Nej. Och den blir ju mindre fin när jag konstaterar att alla andra har velat gå och dela ut min buckla. Och inte överlåter det till mig. Jag har inte sagt någonting. Men jag har inte gjort det, har inte delat ut det med en gång. I Sundsvall när Hammarby hade... Det var länge sedan.
Ja, det var början av 2000-talet.
Just det.
Du kanske får göra det i år nu, Lennart, när vi säger det. Och det kanske det är ju stor, ja, stor chans att AIK tar den.
Ja.
Ja, det vore väl fint att få dela ut i bucklan Lennart Johanssons pokal till AIK som allsvenska seriesegrare.
Ja, just i sista matchen mot Kalmar kan det bli avgörande. Och jag har en svärson som har bosatt sig i Kalmar med sin familj. Som har bett mig komma ner, och då kommer jag ner. Jag kommer vara där. Och är det där den ska delas ut, då ska jag se till att det är jag som delar ut den.
Ja,
det tycker jag inte mer än rätt.
Nej, det är nog få som säger emot dig, Lennart. Jag tänkte på Champions League innan vi avslutar det kapitlet. För det finns ju mycket att prata om. Men du är alltså pappa till den här fantastiska turneringen. Hur ser du på utvecklingen utav Champions League? Är det någonting du skulle vilja förändra idag när du tittar på turneringen?
Ja, det är hela... Jag vet inte hur det ska gå till. Men jag skulle vilja se någon som har lösningen på det. Att det är ju pengarna som styr hela den här verksamheten. Det är ju stora mecenater som lägger hur mycket pengar som helst. Miljardärer från östern eller från USA eller var de nu kommer. Som tycker att det är roligt att ha det här att leka med. Men det är ingen lek. Det är ju roligt allvar. Det är ju, för spelare är det fortfarande någonting de eftersträvar. Det får spela final. Zlatan vill ju inga heller. Det får spela final i Champions League. Och det fick han ju aldrig göra. Och nu har man inte så stora chanser heller. Men det är synd. Det är synd att det var så att pengarna tog över och blev huvudsak. Jag trodde i min enfald att pengarna skulle inte vara avgörande. Utan det skulle vara den största segern en fotbollsklubb kunde vinna. Så skulle det vara att vinna finalen i Champions League. Riktigt så har det inte blivit. Utan man har köpt sig in och köpt segrar och mycket fiffel bakom kulisserna som är svårt att komma åt.
Du såg den här utvecklingen, Lennart. Du tog över i UEFA till det att du lämnade 2007 var det va? Den utvecklingen med antal medlemsländer och omsättningen ökade så enormt. Det blev ju... Det började ju snurra på där. Hur upplevde du det när du var mitt i det där? Att du såg hur det bara tog fart?
Nej, jag var glad. Jag var ganska stolt över den utvecklingen. För jag tyckte vi gjorde ingenting vi behövde skämmas för. Utan vi korrigerade ju alla oegentligheter genom att döma ut folk som inte kunde hålla sig till reglerna. Och jag ville att jag själv framförallt, men också UEFA, skulle få rykte om sig att vara en schysst organisation som tog tag i korruptionen och som såg till att var och en var tvungen att följa de regler som gällde. Det var inte så lätt alla gånger. När övergångsbestämmelserna ändrades efter Belgien-fallet så...
Bosman, ja.
Ja, så var det svårt. Men jag tyckte vi redde oss ur alltihop det där. Jag var tacksam, vill jag nog kalla det för, när jag slutade min karriär. Jag slutade ju när de bad att få utse mig till honorary president. Och det är jag ju nu. Men då är jag glad att se att min efterföljare som har kommit till den nya, Severin.
Är han bra tycker du?
Det är rätt sort. Det är rätt sort. Han kommer nog att visa efterhand. För han är gladlunt och han är lättsmält. Men han vet vad han vill. Och han är en utbildad advokat. Och han kan fotbollen och dess väsen. Och han fattar många riktiga beslut. Så det tycker jag ser bra ut. Jag tycker att UEFA kan se framtiden an med en viss tillförsikt. Vi kommer att klara oss bättre än FIFA och bättre än många andra federationer. Det syns ju mest då kanske att alla de som satt i exekutivkommittén när jag satt i FIFA. Jag var ju vicepresident där i 20 år också. De är ju försvunna. De har ju, det där har ju amerikanska Polisen har ju kommit in, FBI har ju gått in och gjort undersökningar och gjort avslöjanden som har tvingat vederbörande att lägga av. De är borta nu allihop. Till trots att jag tyckte att de var bra som kollegor, kunde det här med fotboll, men de kunde inte låta slantarna gå tillbaka till fotbollen, utan de rann ju ner i egen ficka istället. Så det var väl...
Var det någonting som odlades under Shah Havalans tid och sen vidare till Blatter? Hur startade den där kulturen?
Det är Havalans, han är ju borta, han är död nu. Han åkte ju bort till olympiska kommittén och andra sammanhang. Och han var ju obeveklig. Han hade en oerhörd pondus och en oerhörd förmåga att få igenom sina beslut. Men han hade ju köpta delegater. Sådana som var betalda för att rösta på honom och följa hans intentioner. Och de beslut han ville ha till faktum. Mm.
Vad säger du om nya FIFA-bossen då, Infantino?
Jag trodde väldigt mycket på honom. För vi blev goda vänner under min tid. Och jag såg honom som en väl utbildad och... Schysst kille i olika andra sammanhang. Tidigare fann att han var ju Blatters pojke. Och han har inte profilerat sig till den, att bli den ledare som jag hade hoppats på. Han är snäll och hygglig, men han har sin bakgrund.
Du Lennart, du är fortfarande aktiv. Jag sa, det ska vi träffas imorgon. Du sa, jag ringde dig. Ja, du kan komma hit idag, sa du. Ja, men vi kan träffa. Nej, det går inte. Då ska jag vara ner på förbundet, sa du. Så att, du håller ju fortfarande igång.
Ja.
Och berätta.
Nej, jag har ett rum där på Svenska fotbollsförbundets kontor. Alldeles vid Friends Arena. Och därifrån opererar dels har jag då en massa skriverier från UEFA. Och gör uttalanden och deltar i alla sammanträden i exekutivkommittén. Utan beslutsrätt, men med yttranderätt och med rättighet att fälla mina yttranden och att ta ställning i olika frågor. Och jag gläder mig åt att fortfarande är så brukar jag få majoriteten med mig.
De lyssnar på Lennart Johansson fortfarande?
Ja, de gör det. Och de vet att jag håller inte på att göra någon ny karriär. Vid min ålder ska man inte försöka söka nya positioner. Fan, det får ju lugna. Jag tror jag har fyllt 100 åtminstone.
Ja, men jag läste någonstans att efter den här säsongen då ska jag sluta, stod det någonstans. Är det så?
Ja, det är det jag vill göra.
Ja, men kommer det bli så då, Lennart? Det har du sagt förr.
Ja, det vet jag. Nej, jag har aldrig sagt att jag skulle sluta.
Nej.
Men det har jag sagt nu och det menar jag, för det känner jag så. Jag tycker faktiskt att en man vid min ålder, han ska vara nöjd med vad som har skett och vad han har varit med om. Och inte försöka att träda tillbaka i den absoluta ledarkretsen igen. Utan jag får en sån gammal stöt som har varit med mycket och som är värd att lyssna till, hoppas jag. Och jag har haft god hand med pressen. Jag har ju sluppit följelse på den sidan. Så att jag har ingenting att klaga på.
Nej. Du fick ju en personlig törn privat här när din livskamrat Lola, vi pratade om det lite innan här, gick bort dagen före nyårsafton. Jag har varit tillsammans i 40 år. Hur tog du det? Han satt helt plötsligt tappade. Ja.
Hon satt där.
Jag satt där.
Vi satt och pratade. Hon hade varit och fixat håret. Gjort sig snygg. Det där tagit dagarna innan.
Ja, vad fint. Ja.
Och det var ju min tjej.
Ja.
Och vi hade ett bra äktenskap. Vi fightade rätt mycket med olika idéer om vad som är rätt. För hon tyckte fotbollen var rötten i många stycken. Men hon gick alltid på fotboll. Hon lärde sig mycket, hon kunde ju ingenting i början.
Var hon AIK-are från början?
Ja.
Ja, bra.
Så det var ingenting som gick att ändra på.
Nej.
Hon var född på Söder, men det var AIK i alla fall. Så att hon vägledde mig, för att hon var mycket klarsynt. Så hon sa till mig att nu nu tror jag du är på rätt spår, men en andra gång kommer hon säga att nu får du se upp så att du inte halkar in i den vanliga valsen där som alla andra och försöker tjäna massa pengar på fotbollen. För det är inte din stil. Nej, då bestämde jag mig för att det skulle inte vara och det blev det inte heller. Jag har inte tjänat några stora pengar på. Jag tog aldrig ut ett arvode till AIK. De fick betala taxiresorna och sånt naturligtvis. Men i övrigt vet du, så var jag inte intresserad av det. Och jag var ju uppfödd, eller levde som ledare under den tiden när Sven Davidsson hade varit ordförande i klubben. Jag kom in efter honom, Bruno Nyberg, jag jobbade ihop. Bruno Nyberg var en jävla rejäl kille, tjurig och kunde säga nej. Men när spelarna kom och sa, hörru du, jag vet en, Olaus Olsson kom in och sa att jag har hört att grabbarna har någonting som heter kontrakt, eller någonting för mig också. Nej, inte för dig nu, sa Bruno, vi får se när du blir äldre. Han bara klippte av dem och så blev det. Vi försökte ju styra AIK åt rätt håll och hade svårt i umgänget med Hammarby och Djurgården som hade svårt att inte hugga sig på samma spelare som vi var ute efter. Nu beskyllde jag dem, jag tror jag var lika dåliga själva fast jag visste inte om det. Det finns ju en falang under den absoluta ledningen som fixar och grejer och snackar och ser till att nu ska vi se till att vi får, jag minns Dan Brosokopil hette han som gick till Djurgården. Den hade vi ju först. Sen mina kompisar i Djurgården, de var ute och hämtade honom och gav honom bättre erbjudanden. Fast vi hade sagt i alliansen att vi ska inte sno spelare från varandra. Men det skedde likförbannat. Så att samarbetet mellan Stockholmsklubbarna är mycket bättre nu. Det är mera nu. Nu åker de ju till Nigeria istället för att ta något nyförvärv. Och sker inte spelare från varandra på samma sätt som hände förut.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du sa också någonstans, i min ålder så är det ju nu det här med Lola också, att det är ofrånkomligt att tänka på döden. Hur tänker du på liksom det faktum att, ja, jag har levt ett så fantastiskt liv, du är 88 år nu.
Jag förlikar mig med tanken att när det är slut så är det slut. Och för de flesta av oss så innebär det ju att när man kommer upp, ända upp i 100-årsåldern, då är det färdigt. Och det tänker jag acceptera. Jag har, som jag aldrig vill ha ut och annonsera om, men jag har en stark gudstro. Den har jag haft med mig hemifrån från mina föräldrar och mina bröder. Som tog mig till kyrkan tidigt och som fick mig att känna välbehag i den miljön. Och det ångrar jag inte. Det är ingenting som jag vill skriva av på, utan det Det är som det är.
Ger det dig en trygghet nu när du börjar bli äldre att du har den här gudstron?
Ja, därför att jag brukar ofta fråga mig själv. Är det här ett sätt som en gudstrogen människa ska uppträda på? Och så har jag gett mig själv stryk många gånger. Men jag har försökt att hålla den här rakare linjen. Så att du vet vad du vill och vet vilka budskap du ska föra fram. Och det har jag blivit respekterad för. Det är inte många som har spelat brännboll med mig, utan det har varit schyssta tag. Och om jag har fått den acceptans så har det. Och är ju jävligt glad åt. Nu svor jag här plötsligt. Mitt i allt religiösa demonstrationer. Jag är glad åt att alla gamla spelare kommer och vill ha kontakt. Alla gamla landslagsspelare. Som nu när jag såg den här matchen mot Slovakien. Vilket var en dålig match. Då kommer Bjärred ifrån Malmö FF. Han som spelade center halv i svenska landslaget.
Ja, Bayern München och Barcelona.
Och nere i Spanien också. Ja. Han kom till mig nu på matchen och tittade på här. Och hälsade och presenterade sin son. Som inte är en av de grabbar som har varit i Fortnite. För de är ju några stycken i den där. Roy Andersson har ju pappa till
Daniel också.
Ja, Daniel är fortfarande en slags sportchef. Ja. Då känns det bra. Mm.
Ja, när jag kom hem nu och ringde på din dörr så sa jag, här ligger ett vykort, Lennart, sa jag. Ska du ta det?
Mm.
Ja, det är från Olle Norin, sa du. Ja. Den gamla förbundskaptenen. Ja.
Ja, han hade ingen stor framgång tyvärr. För att han ville så oerhört mycket. Men han var mycket utan byråkrat, alltså han skulle ha ordning på grejerna, och han var väldigt mån om att han skulle få den betalning som han gjorde för sig. Så han var inte värre än någon annan. Men det red honom alltid att han, är man ledare så ska man ha bättre betalt än spelaren och så vidare. Han var ju gammal spelare. Ganska bra spelare förut. Under sin tid. Så att när han nu skickar en hälsning till han och hans fru.
Ja, det är kul att de hör av sig, de som du har haft att göra
med. Även om man har varit med och då har kickat dem, fått lov att säga att nu är det slut.
Ja.
Nu vet du, nu kan du skriva ingen nytt kontrakt, utan nu har du gjort ditt och vi är tacksamma för det, men det har inte gått så som jag hoppas, varken för dig eller för oss. Så ja. De tar ju det och vet att det är igång.
Har du något sånt här, prata om din gudstro, att du liksom vill vara ärlig och rak och tydlig. Har du någon sån här devis eller någon livsregel som du har levt efter och som du kan föra vidare till oss?
Ja, jag tycker, försök hålla det till sanningen. För den springer alltid kapp i alla fall. Så det, jag tycker det är viktigt att bli trodd, att bli respekterad och på det viset bli omtyckt. Inte för att man fjäskar och daltar med sina principer, utan att man håller på det man tycker är riktigt och är rätt. Och att de säger om mig då i det här fallet att man kan ju lita på att det besked man får av den, att det är det riktiga. Det är bra.
Det är bra. Rakt, tydlig och ärlig.
Ja.
Ja.
Ja, jag är ingen föredöme på det sättet. Men det är många som är som de riktigt stora och bra ledarna före mig och de som kommer nu efteråt. De är av den kalibern att Blatter och Platini, det är rena undantag. Och Avalanche. Det är synd att jordens största sport ska ha fått sådana ledargestalt som har vänt folket från beundran till avsky. Du vet, när Blatter fortfarande går han ut och ställer sig och ser en match i VM eller i någon större turnering eller mellan två storlag, så buar ju publiken. Det gör de inte bara nu när han är avslöjad, utan det gjorde man redan tidigare. Folk känner, de vet vad de har att göra med. Och jag blir fan, går jag på promenera på Flemminggatan, så känner Lennart, känner. Och det var bra att du gjorde det där, det och det och det och det. Och sen kan någon annan komma och säga, men hur fan kunde du hitta på det och det och detta, vad det kan vara? Ja, då får jag förklara för dem hur jag har sett det hela. Jag ser det så det hänger ihop. Ja, så hänger det ihop. Så. Jag känner att det är med dem. De är en av mina. Jag är en av dem. Får du säga.
Men vad var din stora förebild då som ledare? För vi har ju ofta förebilder i olika områden.
Ja, det är en bra fråga. Det får jag sitta och fundera efter hur det var i början. Vem det var som framstod som idealet. Men det var nog inte en speciell person, utan det var alla de som jag lärde mig att respektera. Som fanns på den tiden, stora ledare, Einar Råberg i brottningen och många andra som man gärna ville efterlikna. Och idag så får jag säga att förra polischefen som nu är ordförande i Riksdagsförbundet.
Björn Eriksson.
Björn är en bra kid. Han vågar säga ifrån, han vågar ha en annan uppfattning. Han vågar slåss för det han tror riktigt. Och det bundar jag honom för.
Jag läste också att du håller på att skriva på en bok, Lennart, som kommer ut snart. Stämmer det?
Nej, jag skriver inte. Jag har en kille som, jag inte vet vad han heter, Kul. Göran Karlsson,
ja.
En jävla trevlig kille. Han intervjuar mig som du gör nu. Och så har han det som underlag för en bok. Och där har han bett att jag ska läsa igenom. Och ta bort det. Jag tycker ibland kan det bli för mycket. Vet du. Man blir så upplyft av sin egen framställning. Så att man glömmer bort att det här ska jag nog inte prata om. Det här ska jag nog inte. Det är onödigt, för att det skadar människor. Det kan ofta vara så att du underkänner sådana som du egentligen inte känner tillräckligt bra för att våga gå med matchhandsken.
Du har 5 barn. Hur är deras idrottsintresse? Och barnbarn också. Hur är deras idrottsintresse?
Ja, deras idrottsintresse är det stort. Och sen har det aldrig varit någon diskussion om annat om AIK.
Det var en förutsättning för att bo kvar hemma.
Ja, mina döttrar, vet du, när de var yngre då. Sen när jag fick hälsa på Sanny Åslund och Dag Sepansky och allt vad de var, Ove Olsson, allt vad de hette. Så det gjorde ju att vi blev AIK också. Så de kan ju fotboll nu, vet du. De sitter och tittar kritiskt och lider när AIK får stryk och är glada som fan när vi råkar vinna någonting. AIK går ganska bra just nu.
Ja.
Får vi säga.
Den bästa svenska spelaren genom tiderna enligt Lennart Johansson. Den som ligger dig varmast om hjärtat.
Svenska.
Ja.
Kurt Hamrin. För hans sätt att vara som människa. Lågmäld och inte gapig och skrikig och håller fram sig själv. Men alltid pålitlig, håller alla avtal, är ärlig i sina omdömen och är kvar vid sitt AIK trots att han har spelat i så många stora sammanhang. Kurt Hamrin är en liten spelare, men för mig är han stor.
Och sen AIK också?
Ja, och så glömmer jag aldrig när det var semifinal mot Tyskland nere i VM.
Göteborg.
Och han gick ju till och travade efter linjen. Snuvade den ena backen efter den andra. Den där Sjöskovjak, han blev ju hånad när han kom hem. Och Sverige blev ju hatat i Tyskland. För Hamrin hade ju skämt ut dem. Han bara knallade runt. Och sen till sist, vet du, så skulle han ha pittat in till grejen. Men han bara satte den mellan målvakten och stolpen. Petade han in den med en tåfjutt bara. Så var det gjort.
Och Sverige var i VM-final.
Ja, men det var en prestation.
Den bästa utländska spelaren då, enligt Lennart Johansson?
Ja.
Jag vet att du känner ju Pelé.
Ja, mycket väl. En enda som han vann. Eller gjorde 3 mål i finalen i Stockholm.
58, ja.
Ja, han var då 17 år tror jag. Och blev ju en stor sensation. Och sen dess har vi hållit kontakten. Så när jag försökte att få bort Platter och Avalanche och sökte platsen som president i FIFA, då hade jag Pelé som mitt språkrör. Han gick runt och han var ju känd över hela världen och talade om vad han tyckte om mig och varför de skulle välja mig och så vidare. Men jag hade ju inte pengarna. Jag kunde inte köpa röster.
Är det någonting som du är bitter över idag? Eller,
alltså? Nej, jag är glad att jag inte har blandat in mig i den leken. Det har inte något intresse av. Jag är glad över att jag har... Stolt kan jag säga att jag kommer så långt som jag har gjort. Utan att ha alla de attribut som de andra ledarna hade. När jag kom underfund med varför de var så mäktiga. Och hur de använde sin ställning genom att korrupt dra sig fram, muta och fiffla och leka med folk och jävlas med dem på olika sätt. Så får fotbollen inte ha det. Därför så jobbar jag nu på ett projekt för mig själv som innebär att vi ska se till att vända klockan tillbaka till vad det var, att fotbollen är folkets idrott. Och folk ska känna förtroende för sina ledare. Vi ska ta avstånd från alla slagsmål. Förr fanns ju dansbanor man kunde kurras då. Men man slogs ju inte på Råsundas läktare. Inte. Jag vill att vi ska få ledare som har rätt utbildning och rätt läggning för att verkligen ta hand om rulliansen. Att vi överhuvudtaget ska få fotbollen till vad den ursprungligen var. Det här med kamratkänsla och klubbkänsla och klubbtillhörighet och allt. Det måste hållas vid liv. Det måste vara drömmen för grabbar uppe i Borlänge eller i Edsbyn, var de håller i hus. Att få bli stora spelare och att få bli föredömen för en ny generation. Och som visar publiken att här är jag, så här ser jag ut, så här uppträder jag. Och att de privat också har en vandel som gör att de är värda att lyssna till. Det är för mycket jävla mygel och med våldtäkter och otäckheter som vi kunde slippa, tycker jag. Om vi lyckas med det får vi se, men Svenska fotbollsförbundet och EFA är ju beredda att ställa upp i de här sammanhangen. De är beredda att stötta oss. Vi är några stycken. Det är Johan Strömberg som var ordförande i AIKs fotboll förut. Och jag som driver det här. Och så skaffar vi sen. Ska vi få elever och föredragshållare. Så att när det gäller ledarskap att de kan läsa en balansräkning, att de vet hur man hanterar med pengarna, att de ser till att fotbollens egna pengar stannar inom gruppen och inte hamnar på fel håll. Kan vi lyckas med det då, och det tar sig en spridning så till och med pressen börjar tycka att det här är nog rätta sättet, då blir jag glad.
Apropå på ledare, Lennart, den bästa tränaren som du har stött på. Du har ju haft några stycken, haft att göra med många. Ja. Vilken är din personliga favorit? Du får nämna ett par stycken om du vill.
Ja, det är ju framförallt Wenger i Arsenal. För han gjorde mycket bra resultat till allt för många lag sen och började ta ut dagen när han försökte bygga upp den på egna förmågor. Och sen hans rakhet, han var lite tjurskallig, men Han sa vad han tyckte och han stod för det han gjorde. Han ångrade sig inte och tog tillbaka sig, utan han har hållit väldigt raka. Det är en sån ledare som jag tycker. Sen är naturligtvis Ferguson.
Sir Alex.
Ja. Ja. Som jag blev god vän med. Och som, så skulle United möta Göteborgsalliansen. Och jag tyckte att Scholes i United var bästa spelaren på plan, för jag skulle utse den. Då sa Ferguson med det, alltså den att du kan lite fotboll också. För det kan tala om för att det är den bästa spelare man kan ha. Han är fullständigt disponerad och disciplinerad. Han krökar inte och han har inte något fiffr och faffr för sig. Han är en tränare så in i helvete så han spår ingen möda på att bli bra. Han bryr sig inte om att ha massa fruntimmershistorier och stolta bilar, utan han lever ett ganska stillsamt liv. Det var Scholes, om du kommer ihåg honom.
Jajamensan. Ja. Håkan Mild kommer ihåg honom också.
Ja.
Han var tuff, Paul Scholes. Ja, han klev inte undan.
Nej, det ska de inte göra heller, så länge de håller sig inom regelverket. Men när det blir oschysthet, det är ingenting att beundra.
Nej.
När de fäller någon bakifrån och bara klipper av. Och det tycker jag inte om.
Hur ser du på fotbollens utveckling? Jag menar, nu, ta det här med filmningar till exempel. Upp i våran del i England och Sverige tycker vi det är mycket illa med filmningar. Det tillhör inte spelet. Men kommer du söder om Alperna så tycker många att det ingår i spelet. Det här är en föreställning och domaren ingår i spelet. Det ingår att lura domaren. Vad säger du om det där?
För det måste vara många diskussioner om det. Det är som i Italien tycker jag. Är du ärlig så är det ingenting som tas upp som en fördel. Men är du smart, då ska du hyllas.
Ja, och filmar du till en straff kan du bli hjälte.
Ja. Lite för det fanns, man vet hur man ska ta sig fram och tjäna pengar. Det beundrar de. Och inte så noga heller med regelverket, utan har de sina favoriter så är det de som står som föredömen. De ser inte det onda som finns i alltihop. Det finns ju spelare som, tycker jag, som inte skulle visa sig på en fotbollsplan. Sådana som hade... De hade en italienare, vad hette han nu då?
Gentile? Nej,
inte han. Tidigare. Han var inte så stor växt. Men han visste ju, han skulle hantera domaren och bad alltid om ursäkt. Men gjorde ju samma förseelse gång på gång. Jag har glömt namnet nu, men det var tidigt. Och han var ju fullständig idol i Italien. Det är sådana de vill ha.
Svenska ledare då? Är det några som du har fastnat för då när det gäller tränare? Du har ju haft med en hel del att göra både i AIK och i förbundet.
Ja. Jag tycker att prins Bertil med sin framtoning, han var bra. Han fanns med och han gjorde uttalanden, men han försökte inte lägga sig och ta befälet. Men han var som supporter, var han ju bra. Han var ingen, egentligen någon ledare, för han hade ju inte någon sån ställning. Sen tycker jag att Björn Eriksson är bra. Vad man än säger om honom, en av de allra största delarna, Erik Persson, Malmö FF.
Hövdingen.
Ja, det var en riktig hårding. Jag vet första gången jag var ordförande i serieföreningen som det hette, det som heter SEF nu. Så var man och hackade på mig och säger... Ja, den här unga mannen som ni har utsett till ordförande, han lever i sin egen lilla värld. Jag vet inte om vi ska lyssna på alla kråksånger som han sjunger här. Och så mot slutet av mötet, jag måste säga nu att den här unga mannen som har tagit befälet över den här sammanslutningen, han visar i vilket fall takter som jag känner igen. Han säger precis vad han tycker och han backar inte för någonting och han har sin bestämda tilltro. Han gav mig ett bra betyg alltså. Ja. Tänkte en konstig jävla gubbe. Först skällde han ut och sen så talade han om hur jävla bra jag är. Men det var en stor ledare ute.
Ja, han byggde ju Malmö FF.
Han såg ju till att det kom rätt sorts spelare in i Malmö. De dominerade ju stort under de åren då det var Malmö och Norrköping som härskade i svensk fotboll. Norrköping hade ju andra ledare som inte var av samma dignitet. Ingen nämnde, ingen glömde, men Erik han var särskild.
Kan du sakna de där gamla klubbledarna Erik Persson och Tommy Svenssons pappa Stig Svensson i Öster och Halmstad hade ju sin starke man också.
Jo, men han var rolig. Han var rolig, men han visste ju vad han ville. I Halmstad.
Ja.
Jag pratade med dem allihop. Jag var ju en särskild förbrist för Stig Svensson. Han byggde upp någonting som ingen kunde tänka sig då.
Och vann som nykomlingar allsvenskan.
Ja.
Ja.
Och tog han från ingenstans och hela vägen upp och stod fast precis. Hade med sina skyddstingar, sina släktingar och barn och barnbarn som spelade i laget. Och pratade med bröderna Ravelli så visste de ju vilket de tyckte var den bästa ledaren. Han hade ett väldigt gott genom med.
Ja, Lennart, du har ju fortfarande ett saker. Du ska alltså dela ut, nu har vi kommit överens om att du ska dela ut guldet till AIK nere på Guldfågeln i Kalmar, va?
Ja.
Ja. Och sen har du den här fina, tillsammans med Johan Strömberg, arbetar för goda värden, ledarskap och liknande.
Just det.
Ja, vad är det mer som ligger framför dig?
Ja, jag är framför mig. Jag skulle ju vara glad. Jag skulle vara glad om framtidens ledare ville lyssna lite med en som har varit med i hetluften. Att de tar råd. Och jag tänker inte lära dem hur de ska vara, men jag ska försöka att bibringa dem en uppfattning om mina riktlinjer. Vad jag såg det har hållit hela vägen.
Vad skulle du vilja säga att det är, summera det? Vad är det som har hållit hela vägen och burit Lennart Johansson till den populära man och ledare som
ja, jag har försökt att vara mig själv hela tiden. Jag har inte velat överraska vad jag vill säga en dag på måndag och någon annan på tisdagen, utan jag håller min linje och den släpper jag inte så. Jag vill inte ändra på det. Jag vill bli respekterad, inte minst i pressen, för att jag talar om precis vad jag tycker är rätt. Och det har ju lyckats också. Jag är inte sån där visionär som börjar tala i stora termer och orera kring ledarskapet och göra med märkvärdigt. Jag tycker att man andra får fälla omdömen. Jag vill inte sitta och berömma mig själv för det.
Tycker du att det är svårt att prata om dig själv? Alltså så där att, jag menar, för du får ju ofta väldigt mycket beröm. Är det svårt att ta beröm?
Nej, inte. Jag tycker att det är befogad. Det är svårare att ta kritik när man tycker att den är obefogad. Du får smälla ibland när det inte ska vara. För att jag har ju kommit undan väldigt väl. Men ändå har jag fått mina snytningar på vägen. Och det har jag försökt ta. Så får du som det. Du måste acceptera att det är någon som tycker annorlunda än dig själv. Som har sett sina skäl för att vara den hon är. Eller hon är. Nu börjar ju duktiga kvinnor komma in i sammanhanget. Jag tror att AIK har valt en ny kvinnlig ordförande. Och hon lär vara väldigt bra.
Det finns ju en ocean att prata och saker att prata med dig om, Lennart. Jag ska inte hålla dig. Jag har suttit och pratat i en och en halv timme här nu. Tiden flyger iväg. Är det någonting som jag borde ha tagit upp med det? Alltså det finns ju som sagt väldigt mycket saker. Men är det någonting så där när du har ordet som du vill säga?
Nej, jag tycker du har... Du har lett mig på rätta vägar med dina frågor. Jag försökte att svara ärligt på varje tid så att du får besked om vad jag verkligen tycker. Och jag tror att det tillsammans med om du gör någon artikel eller vad det nu blir av det hela, att det ger en rättvis bild av mig. Jag försökte att vara mig som alltid, försöker vara mig själv. Och inte spela Allan i alla med det sammanhang, utan vara den jag är och tala om det jag tror på. som jag har gjort hittills. Och det tänker jag fortsätta med.
Lennart Johansson, det var en ära att få komma hem och träffa dig.
Tack så mycket.
Tack.
Tack så mycket.
Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.